Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Har du käkat någon poke bowl idag?
Nej, det har jag inte gjort. Jag åt en vegetarisk lasagne på Katarina Barngatan.
Hej och välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner, VM-special. Idag pratar jag med Aftonbladet-skribenten, Sportbladet-profilen och Hemingway-kvinnan Johanna Frändén som ska ge det internationella perspektivet på fotbolls-VM i Australien, Nya Zeeland. Välkommen till podden, Johanna.
Tack.
Du, hur ser ditt liv ut sommaren 2023?
Ja, det kommer väl till viss del kretsa lite kring det här mästerskapet utan att vara på plats då. För det var ett oöverstigligt berg, kände jag, att åka dit. Det är en lång resa. Så jag kommer att bevaka en viss mån från tvn och ha hjälp av stabila kollegor på plats såklart också. Och lite insprängd sommarsemester i Sverige däremellan.
Vi ser fram emot att ta del av dina tankar och analyser via Sportbladet då givetvis. Men vi gör ju också det i den här podden och i det här avsnittet då. Och i just den här delen då ska vi fördjupa oss kring de stora lagen, elefanterna, guldfavoriterna i det här VM-slutspelet på andra sidan jorden. Och anledningen till att jag använder plural där, guldfavoriterna, det är väl kanske för att det inte finns någon enskild, uttalad, utpekad guldfavorit utan att man kan säga att de är ett gäng. Rätta mig om jag har fel, Johanna.
Nej, du har helt rätt. Det är, skulle jag vilja säga, första gången på, eller det är nog första gången som det är så många lag med i liksom, som känns som potentiella guldfavoriter. Om man jämför med 2019 senast, det gick av stapeln i Frankrike var det ju då. Då bevakade jag ju på från första parkett, som man säger. Så var ju USA var ju liksom skyhög guldfavorit och höll verkligen förtrycket på alla sätt och spelade ut liksom värdlaget Frankrike på, som spelade på hemmaplan och så. Så att det, jag tycker verkligen att det, och det är skönt på ett sätt att det inte är så längre, för det mästerskapet, även om det hade sin charm, så var det ju nästan bara att följa dem på vägen mot guld på något sätt. Och nu känns det väl som att det är en 4-5 lag. USA är ju intressant, för att det är alltid svårt att veta hur de står sig, eftersom man inte ser, framförallt så ser man inga av de spelarna knappt längre. De befinner sig inte i Europa, väldigt få av dem om någon. Jag ska villigt erkänna att jag sitter inte uppe på nätterna och följer den amerikanska damligan och så vidare. Så att, precis som du säger, det är klart att de tillhör guldfavoriterna, men det finns en handfull till, minst. Mm.
Och du nämner ju både USA och Frankrike där, vi ska komma in på dem lite senare, men ska vi ändå då för ordningens skull börja med England. De är ju regerande Europamästarinnor med den slipade taktiken Serena Wiegman som förbundskapten. Kan man säga att England fick mycket gratis som värdnation i EM, eller är de bra nog att vinna ett VM-slutspel i Nya Zeeland och Australien också?
Jag tror att de fick en ganska klar hemmafördel. Eller de fick i alla fall just det där lilla som tippar över till, vad ska man säga, guld. Ja, som kan tippa över till en titel helt enkelt. Jag tyckte finalen var väl ett bevis på det. Det är ju ett sånt läge när det liksom är en otroligt tajt match och det ska avgöras på liksom, ja, i förlängning och hela allt detta som det blir en sån, den tolfte spelaren kan spela in och så vidare. Däremot så tror jag absolut att de kommer ha med toppstriden att göra även i detta mästerskap. Skador på viktiga spelare, det ska man inte komma ihåg. Det är ju i alla fall Fran Kirby borta, Leah Williams som är borta, Beth Mead borta, alltså tre av de absolut mest bärande spelarna från EM förra sommaren. Och det tror jag, antar jag, kommer slå ganska hårt mot dem. Men självförtroendet finns där också. Det var ju lite som att dra, vad säger man, anden ur glaset på något sätt. England fick äntligen sin titel då. Det var på damsidan och inte herrsidan som man har tjatat om i alla år. Men det var viktigt att få det gjort. Och jag tror att demonerna är borta på något sätt. De har ett bra go. Och framförallt ska vi inte glömma att Premier League på damsidan har haft en otrolig utveckling de senaste åren och blir bättre och bättre för varje år också. Och det hjälper det här landslaget, tror jag, mer än något annat.
Jag följde det mästerskapet i England. EM var väldigt imponerad just av förbundskaptenen Serena Wiegman där från Nederländerna, hur hon liksom löste den ena uppgiften efter den andra under den här resan. Hon är ju kvar här nu och ja, men såklart hungrig efter att vinna ett VM-guld också.
Mm. Ja, precis. Nej, jag tror att de blir absolut att räkna med, och det är också dessutom ganska bra tillväxt på England. Och återigen, att ha förmånen att ha så många spelare i en hemmaliga som det har blivit så mycket drag kring de senaste åren. Det ska inte underskattas. Jag tror snarare det går inte att överskatta vikten av det faktiskt.
I finalen då på Wembley så mötte de ju Tyskland. Ett Tyskland som där och då i det här EM:et kanske egentligen kändes starkare, så långt kommet i turneringen. Men de fick ju Alexandra Popp dramatiskt skadad inför den här finalen. Tyskland då, om vi går över till dem. Har de slickat såren? Vad tror du om tysk guldrevansch 2023 som rubrik på sommarens VM?
Ja, nej, men det tror jag. Det kanske är min... Ja, det är väl den största europeiska favoriten, tycker jag nästan. Revanschfaktorn vet jag inte så mycket. Jag tror att det är snarare att man alltid går för guld på något sätt. Och jag tycker också att de spelade hela EM med mästarkvaliteter. Alltså de har en utstrålning som säger, och inte minst en sån som Alexandra Popp som bara skriker att vi ska vinna det här. Det är det mest naturliga som finns. Hon ska för övrigt spela en Champions League-final i... morgon när vi spelar in detta. Wolfsburg har ju tagit sig dit, denna maskin på damsidan som vi inte uppmärksammar så mycket, men som varannat var tredje år någonting är i final i Champions League. Och de har liksom en stabil infrastruktur kring damfotbollen i Tyskland, framförallt i de högsta lagen där, och jag tror att de kan bli absolut absolut livsfarliga. De har haft en liten dipp. De hade ju en liten dipp där 2019 när Sverige faktiskt slog ut dem ur VM i Frankrike då, men utan tvekan har de kommit tillbaka och har framtiden för sig. Och Popp som kapten och storstjärna kvar.
Mm, ja, för hon, det blev ju väldigt sorgligt och olyckligt för henne där, att hon var ju i stor form och hade på många sätt lett Tyskland till den här finalen, och sen bara en halvtimme, var det 45 minuter innan avspark där, så kom beskedet att hon inte kunde spela. Det var oerhört dramatiskt.
Mm. Nej, visst. Nej, men det tror jag också gjorde dem lite, destabiliserade Tyskland i den mån man kan göra det, så tror jag nog att det var det tyngsta avbräck de kunde få. Det var nog ingen spelare sett till båda de lagen som ställde upp som var enskilt viktigare för sitt lag än vad hon var. Så att får hon vara frisk och får Tyskland, som jag, vad jag förstår, inte är så särskilt skadedrabbade, får de bara en skaplig start på mästerskapet och inte några skador på nyckelspelare, så tycker jag nog att de är de största. Jag säger europeiska favoriterna, för jag tycker det är svårt att värdera USA. Det är för den delen svårt att värdera Kanada också, men USA är ju USA, så är det.
Och vi ska komma in på USA, men vi ska inte göra det riktigt ännu, för att vi håller oss kvar lite vid det här EM-slutspelet och hur lagen presterade där. Och det kanske största utropstecknet egentligen i den turneringen, även om de inte överlevde längre än kvartsfinalen då, det var ju ändå Spanien, eller Barcelona kanske vi ska kalla dem. De charmar ju publiken i England med en avancerad passningsfotboll. Försvann i kvartsfinalen som sagt, men har ju en väldigt stor utvecklingspotential om de då givetvis får ha alla sina spelare med och så här. Är det dags för Spanien att ta ett historiskt första mästerskapsguld på damsidan, eller är de liksom för sargade av allt som händer runt omkring där?
Alltså det, jag tycker det känns lite paradoxalt med Spanien, för att det som du hänvisar till här är ju att de har ju haft 15 spelare, alltså som har varit från truppen, som har bojkottat eller gör nuvarande landslaget på grund av den sittande förbundskaptenen då, Jorge Vilda. Och det är klart att det inte är någon optimal, långt ifrån en optimal situation. Nu har ju vissa av de här stora stjärnorna gett tecken på att de är på väg tillbaka. Några har redan dykt upp, någon har aviserat att man är tillgänglig efter skada och så vidare. Det är möjligt att vi får se Alexia Putellas till exempel då, guldbollen vinnaren de senaste 2 åren, eller Ballon d'Or vinnaren ska vi säga, så att inte vi blandar ihop det med vårt fina svenska pris. Och allt det här kan ju ge liksom lite positiva indikationer, men det är ju jättesvårt att säga att ett lag som har så pass många karaktärsspelare, Mappi Leon till exempel, som är liksom en av de kanske viktigaste spelarna i landslaget, som bojkottar helt enkelt, det är ju inte en bra utgångspunkt. Dock säger ju många röster från Spanien att det har blivit en rejäl fart på utvecklingskurvan, och de som har kommit in som ersättare, och man har vunnit både U17 och U21, EM och VM på slutet, så att det finns ju en återväxt som är avundsvärd där. Jag tror kanske inte att det är dags för Spanien i år, det vore väl sensationellt med tanke på all turbulens. Men däremot är de ju helt klart i den liksom europeiska toppen för att stanna, det tror jag inte det finns någon tvekan om. Man ser också att Barcelona tar sig till Champions League-final år efter annat just nu.
Jag tänker att det skulle kunna bli en faktor det där med ett lag som har väldigt mycket problem. Det finns en potential ändå någonstans som man använder det där som en drivkraft och en motor att, att komma samman ännu mer, att rida på de vågorna så att säga. Jag är så gammal så jag tänker ju på liksom när Danmark kastades in i ett fotbolls-VM på herrsidan 1992, fast det egentligen var Jugoslaviens plats, och så gick de hela vägen och vann det där EM-slutspelet. Alltså, ibland när det liksom alltid hela havet stormar, ja, så får det motsatt effekt.
Italien 2006 efter Calciopoli, det finns absolut sådana exempel. Däremot tror jag att man börjar utgå från att det ska funka så då diskvalificerar man ju lite grann hela allt det vi vet om fotboll, nämligen att det ändå är bra så på en stabil grund och vara samspelad och ha tillgång till de största stjärnorna. Så att jag vägrar ändå tro att det skulle vara, men det är klart, i efterhand, om Spanien skulle gå långt eller till och med vinna, så kommer ju detta vara storyn då. Att däremot tror jag inte att det är, känslan är ju inte att det är dom mot världen, utan det är fortfarande att det har skärt sig inom laget då, eller flera i laget gentemot förbundskaptenen, och det är inte säkert att det ger samma bensin på brasan. Men däremot så tror jag, om man bara tittar rent sportsligt, så har de enormt mycket bra ersättare och tekniskt duktiga spelare som är drillade också in i det här spelsystemet. Barcelona tog ju in flickor på sin berömda akademi då, La Masia, för bara några år sedan, men det har ju gett givetvis ett fantastiskt bra utfall, och det ska man inte glömma med Spanien, att det är väldigt välutbildade spelare i den här passningsfotbollen som många finner väldigt underhållande och som ofta har varit vägvinnande också.
Som alla säkert vet så är ju du baserad i Frankrike, Johanna, och när vi talar om...
Alla GPs läsare känner till detta.
Det tror jag säkert att de gör, och gjorde de inte så vet de det nu, att du är baserad i Frankrike. Ett Frankrike då som ju numera aldrig kan räknas bort i fotbollssammanhang, även om de kan blanda och ge av olika anledningar. Johanna Frundén, var står Frankrike VM sommaren 2023?
Alltså det är otroligt svårt att svara på. Varför då? För att Frankrike sparkade ju sin förbundskapten, och här har man ju en liknande situation som den i Spanien faktiskt, med bara 5 månader till mästerskapet, och det var precis samma sak där. 3 tongivande spelare sa jag kommer inte spela VM under de här, eller EM under de här VM under de här förutsättningarna. Corinne Diacre, som hon heter, känd som en riktig järnlady, fick till slut lämna för det blev för kostsamt då, och det skulle ha skett för länge sedan, för det har skurit sig många gånger mellan flera av storstjärnorna och henne. Men nu Var det så att det, för utöver de här tre då, som var Wendy Renard, som är liksom den stora backklippan. Jag tror att, vet man något om damfotboll, vet man hur hon ser ut ungefär. Lång, svart tjej med liksom stort hår och ett enormt kraftfullt huvudspel och så vidare. Och som spelar i Lyon då, har gjort det i väldigt många år och är en av världens mest betitlade fotbollsspelare, säger man så. Tillsammans med PSG-stjärnorna när då Diani och Katoto sa att det blir ingenting. Och flera slöt upp bakom dem. Så hon fick sparken. Man har tagit in en annan Renard, Hervé Renard, som fram tills nu bara har jobbat på här sidan. Ledde Saudiarabien i detta VM i Qatar. Saudiarabien som faktiskt slog Argentinas, Leo Messis Argentina ska jag säga, i inledningsmatchen. Så han lämnade Saudi, tog över damlandslaget och ska få utväxling på väldigt kort tid då. Där tror jag mer att det kan vara en framgångsfaktor att man blev av med det här problemet som den förra förbundskaptenen var, och att man kan få lite islossning för att det blir lite lugnare stämning. Det känns redan mycket mer harmoniskt kring landslaget. Stort utropstecken, eller vad säger man, ett stort avbräck för Frankrike är att den nämnda Katoto då, Marie-Antoinette Katoto, har skadat sig och kommer missa VM, och för den minnesgode så missade hon också stora delar av EM. Hon utgick efter en eller två matcher senast när det begav sig också. Det är en målskytt av rang, och där det är tråkigt för Frankrike, för hon är väldigt värdefull. Men jag vill ändå påstå att jag tror att det här är det landslaget med mest individuell kapacitet faktiskt av alla, och det tycker jag de är år efter år, och det tycker jag att de är på dam- och herrsidan. Det är en enorm individuell kraft i båda landslagen i Frankrike. På damsidan har det nästan alltid handlat om att man har svårt att få ihop det som ett lag. För övrigt på här sidan också har det varit väldigt tumult genom åren, vet ju alla som har följt det. Så det löser det sig, så finns det så mycket att få utväxling på här, att jag tror att det är få lag som kan mäta sig. Man ska inte glömma det heller, att de har en hel generation spelare som har vanan att vinna med sitt klubblag Lyon. Det ska inte heller underskattas. Man är van att spela viktiga matcher, man är van att spela Champions League-finaler. Man är van att vara bäst helt enkelt. Landslaget har inte varit det någon gång. Man tog sig till semifinal med sista, och det var ju ett nytt glastak som man bröt där, eller slog igenom. Så varför inte?
Utöver det då, så har de här spelarna som protesterar mot förbundskapten, de är tillbaka i laget här nu då, och som du är inne på då ställs det ju vissa krav på dem att okej, nu fick de bort förbundskaptenen, nu gäller det att leverera också. Så där ser du att det kan bli ett lyft för
dem. Ja, och jag tror också bara att känslan av den här frustrationen, oavsett vem som har rätt och fel, att det går så långt så att man faktiskt tackar nej, och jag menar, det tror jag är en sorg för många spelare. Det har gått otroligt långt, och det ser vi också på de här spanska spelarna. Vi har ju Ada Hegerberg som ett bra exempel, som ju nu var tillbaka sist och gick inte bra då för Norge, kanske får revansch nu, men som i många år tackade nej till att spela i norska landslaget, för det bara drog ner liksom henne i någon form av depression, för att det var, ja, hon var missnöjd med vissa saker helt enkelt. Och jag tror att utöver att pressen är såklart på dem, att nu fick ni som ni ville liksom, så tror jag också att det kan bli en sån mental islossning. Gud vad skönt att få vara i en miljö där man trivs och när man kan prestera på topp och någon tror på en och ja, vad det nu kan vara. Det var ju mycket strid. Wendy Renard som vi pratade om här i början då, mittbacken. Hennes tid i landslaget med förra då, numera sparkade förbundskaptenen Diak, började ju med att hon blev av med armbilden till exempel. Alltså det var den typen av ledarskap. Nej, du ska inte ha den i landslaget. Och jag vill sätta min egen prägel på det här. Så att det har varit oreda från start. Jag tror att många av de stora stjärnorna har känt sig... De har varit stora stjärnor i sitt klubblag och så kom man till landslaget och blev liksom behandlad som någon andra klassens bänkspelare ungefär. Det är lite känslan. Så jag tror... Sen har de inte så mycket tid att få ihop det med en ny förbundskapten. Spelar det så mycket roll? Där de tvistar, de lärde. Jag tror att det är ett större... Det är värre ett klubblag kanske. Landslaget spelar man ju med så pass sällan ändå, så att det är inte kanske en jättefördel att ha haft samma Jan Andersson i 8 år. Men vi får se. Jag säger återigen att de har enormt mycket kapacitet på alla positioner. Det finns liksom inga svagheter i det här laget.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Regerande VM-mästarin och då är ju, som du nämnde tidigare, Johanna, USA, som vann sitt fjärde guld då genom tiderna i Frankrike VM 2019. De har genomgått någon form av generationsväxling, kan man väl säga. Ligan i USA är ju däremot åter stark. De spelar fotboll med hög fart och stor intensitet och mycket vilja, som vi är vana vid att amerikanska lag nästan alltid gör. Var på den här favoritskapsskalan placerar du USA ändå, om jag tvingar dig att göra det på något sätt?
Ja, jag tycker det är svårt, men det är också för att jag ska villigt erkänna att jag har sett dem alldeles för lite, och det är svårt, alltså det enda jag tror vi kan säga är att de inte är favoriter på samma sätt som de var 2019. Alltså de svävar inte 2 meter över alla andra, och det gjorde de faktiskt då. Det var liksom skrivet i, det var ristat i sten att de skulle vinna det där VM:et på något sätt då. Så jag tycker det är svårt att veta, och precis som du säger, den här faktum är att många av de här liksom profilspelarna, det är ju fortfarande de som ska göra det, det är de som är kvar. Vi har Alex Morgan då, som har kommit tillbaka från graviditet och ledighet var väl inte så mycket, men och Megan Rapinoe som fortfarande är en viktig pjäs i det här laget och så. Så att ja, precis. Nej, och i övrigt har det varit en hel del generationsväxling. Ja, det är svårt att veta. Hade jag haft chansen att se dem lite mer hade jag kunnat uttala mig starkare. Men jag tror att det är rimligt att betrakta dem som ett av topp 3-lagen i alla fall i det här VM:et.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de står sig då mot de europeiska lagen här, som vi har varit inne på, med tanke på den resa som pågår i den europeiska fotbollen, både på klubblagssidan men även på landslagssidan då. Kvaliteten under fotbolls-EM var ju skyhög spelmässigt, skulle jag ändå vilja säga. Men utöver dessa lag, Johanna, då, ser du någon outsider som skulle ha chansen att slå sig in bland dessa lag vi har nämnt? Jag tänker kanske framförallt då på Nederländerna, värdnationen Australien med svenske Tony Tigern Gustafsson som förbundskapten, eller ja, Sverige, våra egna fotbollstjejer här med Peter Gerhardsson som boss. Vad säger det liksom ditt kloka fotbollsöga om eventuella utmanare till de här absolut största?
Jag tycker inte, alltså vi får inte bli blinda inför Sverige, att vi är, alltså att vi tror att ja, det kan gå åt 2 håll, för inför EM sist så kände jag att många höll Sverige lite för högt, bland i kollegiet inte minst. Det var väl varannan röst i vår enkät som vi gjorde på tidningen trodde att Sverige skulle vinna guld, och så blev det ju verkligen inte, och det blev en snöplig sorti också. 0-4, inget kul att åka ut på. Jag tror att det var siffrorna, om det jag minns delar.
Ja, men och de själva också i stor del, skulle jag säga, Sveriges spelare och ledare.
Ja, precis. Nej, det var en miss faktiskt. Med detta sagt, Sverige är 3 på världsrankingen. Vi har bara USA och Tyskland framför oss. Vi säger, det får man inte göra som sportjournalist. De har bara 2 liksom jättesuperlag framför sig. Och man kan säga vad man vill med den rankingen, men så ligger det till. Och Sverige har fortsatt spelare på väldigt viktiga positioner runt om i Europa, eller fortsatt mer och mer, för att i många år var det ju viktigt, eller så var det ju framförallt att ha stjärnorna i damallsvenskan, och så är det inte nu. Det är ju en plantskola nu för de stora europeiska klubbarna. Men att ha liksom spelare på strategiska positioner i Chelsea, i Barcelona, i Bayern München, som är eller har varit fallet de senaste åren, det betyder jättemycket, och där står sig Sverige bra. Däremot så lämnade ju spelet, framförallt EM senast, väldigt mycket övrigt att önska, och det var för dåligt. Det var inte många som kom upp i det här berömda personbästa, om någon. Jag tycker man ser över en 5-6 års period, så är det nästan, ja, det kostar att vara Aslani, spelar nästan alltid bra fotboll. Utöver det så har det varit för mycket upp och ner på viktiga spelare, och en sån som Fridolina Rolfö måste göra ett rejält avtryck för att det ska bli roligt i sommar med mera. Vi behöver en uppryckning på backsidan också, alltså Magdalena Eriksson måste också liksom kliva upp och vara mycket bättre än vad hon var i EM senast, och så vidare. Men Sverige ska vara med bland 5-6 favoriter, det tycker jag utan tvekan, utan att vara den som allra flest kommer tro på, för det tror jag inte.
Vill du lyfta någon annan som du är nyfiken på, något annat lag som du tycker är värt att nämnas i det här sammanhanget?
Alltså Brasilien, var har vi dem? Jag ställer frågan för jag vet inte riktigt, men det är liksom, jag tycker de senaste åren med Pias, Brasilien och allt det här, att det är otroligt kul att se. Och det är ju, ja, om man nu följer mästerskapen, så är det ju bara när det är VM som de mäter sig mot, och OS förstås, med européerna. Och nu har vi ju VM och OS här två år i rad, så att de blir spända på att se. Det finns också mycket unga spelare i Brasilien, som jag har förstått det, som har klivit upp där och ersatt de här gamla favoriterna, eller tagit en plats i alla fall tillsammans med det gänget.
Bra, då tackar jag dig för det här, Johanna, för det var det vi hade i denna del. Jag tackar alla er som har lyssnat också. Laul med Berner, VM-special, är tillbaka med fler avsnitt. Ha det bra så länge.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.